Det var natt. Den korta meningen blir som en brygga in till dagens text. En brygga från det välbekanta till det nya som väntar. En okänd mark. Det var natt. Påskmåltiden är nästan avslutad och ute är det mörkt. Men natten står för något mer. Det är inte bara dygnets mörka timmar det handlar om. Judas har just lämnat gruppen för att förråda Jesus. Det var natt. En natt som inte känns trygg, utan som är full av frågor. En natt då det onda blir synligt. Kanske har du också mött den sortens natt i ditt liv, en eller flera gånger. En natt då frågorna tar över och livet känns tungt och svårt. Den sortens natt kan finnas i våra privata liv, men vi kan också möta det som ett helt samhälle. När människor vänder sig mot varandra i ett meningslöst stödande, i krig och konflikter, i utsatthet och övergrepp av olika slag, då är natten närvarande. Och i de stunderna söker vi kanske efter den här eldpelaren att följa. Ett hopp och en ledning när vi själva inte hittar vår väg. Ibland finns den där tydligt, eldpelaren. Men andra gånger så får vi treva oss fram i vårt sökande. Ibland beskrivs hoppet som en ledstång vi kan få fatt i mörkret och hålla oss i, låt oss ledas av, tills gryningen kommer. Ni ska älska varandra. Som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Det här är nog den bibelvers jag återkommer oftast till. För jag tänker att den bär på en så viktig kunskap. Det är någonting av det sista som Jesus säger till sina lärjungar den där natten. När han dagen därpå hänger på korset fastspikad ser han på sin mamma och på lärjungen som står bredvid och ger dem till varandra. Kvinna, där är din son. Och till lärjungen, där är din mor. Och från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Är inte det en handling av kärlek? Och först då, när Jesus har sagt det, är allt fullbordat. Och Jesus kunde släppa taget om livet. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. Ja, jag tror att det är sant. Det är i kärleken som vi kan ta till oss och förstå vem Gud är. Ofta genom andra människors kärlekshandlingar. Människor som blir Guds händer och fötter, ögon och öron i våra liv. En del av oss får möta Jesus själv. Också idag. De som gör det berättar ofta om ett möte fyllt av kärlek, värme och närvaro. När vi möttes i ungdomssamlingen Ung kväll senast, det var veckan efter påsk, då läste vi berättelsen om Emmausvandringarna tillsammans. De som var på väg från Jerusalem efter påsken och får följa med en man som de inte känner igen. Mannen undrar vad de pratar om där de går. Och de berättar vad som har hänt under påsken och han hjälper dem att förstå vad de har varit med om. För senare på kvällen, när de bjudit hem honom för att äta kvällsmat, förstår de att det är Jesus. De känner igen honom när han bryter brödet och ber tackbönen. Och när vi satt där i den här gruppen med Ung kväll så pratade vi om människor som också idag får möta Jesus personligen. Någon sa, Det verkar nästan som att det bara är människor som ännu inte tror som får möta Gud på det där sättet. Och så gick samtalet vidare kring möten med Gud och platser där vi möter Gud på olika sätt. Och jag låter frågan gå vidare till dig. Hur ser dina erfarenheter ut? Din erfarenhet av natten, av möten med Gud och med kärleken. Vi har mycket gemensamt bara genom att vara människor. Våra grundläggande behov och våra längtor påminner om varandras. Men det finns skillnader i våra personligheter, vårt sätt att leva och våra erfarenheter. En del av oss är sökande människor, nyfikna, vetgiriga och kanske lite rastlösa. Andra har ett annat lugn, ställer inte lika mycket frågor, har inte samma behov av att prata kanske, inte samma behov av rörlighet och nya utmaningar. Kanske finns där en större acceptans för hur livet blir. Och det finns ju inget rätt eller fel i hur vi fungerar och hur vi agerar. Det är bara olika. Älska varandra som jag har älskat er. Jesus uppmaning är i vissa delar så självklar, men samtidigt en ordentlig utmaning. För just de här olikheterna i våra personligheter kan ju göra att det blir väldigt svårt ibland. Svårt att kommunicera och svårt att förstå vad den andra menar. Det märks redan i gruppen av lärjungar. Där fanns delvis olika förväntningar på Jesus och hans uppdrag. Alla kom de in med sin förförståelse av vad samhället behövde och hur det skulle ske. Och vi kan ana att det fanns en inbördes kamp om vem av dem som stod Jesus närmast. Tydligast blir det kanske när Jakob och Johannes, Zebedaios söner, kommer och ber Jesus om att få sitta till höger och till vänster om honom i hans härlighet. En av evangelierna säger till och med att det är deras mamma som kommer och ber Jesus om den tjänsten. Och Jesus, jag föreställer mig att han suckar lite grann inför det här. Han försöker få dem att förstå att den maktordning och de strukturer som finns i samhället, det är någonting som han på många sätt vänder sig emot. Jesus vänder upp och ner på perspektiven och förskjuter normerna, och han gör det bokstavligen. Som den där gången när han knyter handduken runt midjan och böjer knä inför lärjungarna för att göra det smutsigaste görat av allt. Tvätta deras dammiga fötter. Och han säger: den som vill vara stor bland er ska vara den andres tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara de andras slav. Inte heller människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Så vad innebär det då att älska varandra? Jag tänker att det här är en ständig övning. Att älska den jag har svårt för, det är en utmaning. Ändå är det vad Jesus utmanar oss att göra. Han säger till och med att vi ska älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss. Och så ställs den retoriska frågan hur vi kan älska Gud som vi inte har sett, och vi inte kan älska en broder eller syster som vi har i vår närhet hela tiden. När Jesus talar om kärlek handlar det om mycket, mycket mer än känslor. Det handlar om en viljeinriktning och ett sätt att leva. I Johannes första brev så finns det ett intressant kapitel om hur kärleken är kopplad till Gud och är en motvikt till rädsla. Det står: rädslan finns inte i kärleken, Den fullkomliga kärleken fördriver rädslan, ty rädslan hör ihop med straff. Och det här tycker jag är intressant. Också eftersom det inom den kristna traditionen har fostrats med hjälp av rädsla, skamning och olika former om hot av straff. Någonting som känns oerhört långt bort ifrån den här tanken om att Gud är kärleken fullkomnad. I Bibeln finns en tydlig tanke om att vår kärlek har sin botten i tron att Gud först har älskat oss. Gud har älskat mig. Precis som den jag är. Också min oförmåga att älska. Och Gud har älskat dig. Och samtidigt så är det ju så att den kärleken också måste få konsekvenser i mitt liv och i mitt möte med andra människor. Hur kan vi prata om det här med varandra utan att skapa skuld och skam? Hur kan vi prata om att vi både är älskade som de vi är och oavsett vad vi gör, men samtidigt hjälpa varandra att se vår egen del i den relationen vi finns i och i det som sker i samhället? Hitta balansen mellan att ta ansvar och att faktiskt också släppa taget ibland. Att veta när vi behöver stanna och arbeta för förändring och när det är dags att gå vidare. När Jesus sänder iväg sina lärjungar två och två för att berätta om honom i byarna omkring, då så säger han: är det någon stad där man inte tar emot er? Gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Och den versen kan också vara bra att påminna sig om ibland. Ibland är det enda rätta att lämna en osund miljö. Vi vet att det är mycket som kan kväva livet. Och ibland kan vi behöva stanna upp och sortera i vad det är vi bär på och det vi möter för att veta vad som är vad. Vad vill och vad behöver vi bära med oss vidare och vad kan vi behöva sortera bort och lämna? Och i det här så har också kärleken sin del. Även kärlek kan bli kvävande trots att det inte är avsändarens avsikt. Vi kan i all välmening lägga förväntningar och krav på en annan människas axlar. Också tron kan bli prestation med förväntningar på hur tron ska upplevas och levas. Och det här är frågor som jag tror att vi behöver prata om för att hitta en bra balans tillsammans. Allt är inte okej, men väldigt mycket är precis som det ska. Jag tänker på livet som en vandring där vi söker efter vår väg. En tanke som inte är ny. De första lärjungarna kallades för vägens folk eftersom de följde den som sa: jag är vägen, sanningen och livet. Vägen beskriver en rörelse, en process, någonting som pågår. Några av oss tycker om långa vandringar på smala stigar i skogen eller ut med havet. Andra stannar gärna vid samma väg och slår ner sina bopålar. Några föredrar de stora stråken där det går fort och lätt att ta sig fram. Andra föredrar en långsammare takt. Oavsett hur det är för oss så tror och hoppas jag att vi söker oss till platser där vi mår bra. Och där förhoppningsvis hela livet får plats att gro, växa och blomma. Och vi får slå följe med varandra på den här resan. Gå tillsammans, kortare eller längre sträckor. Och nu och då så får vi stanna upp för att hitta våra rastplatser där vi kan vila precis som vi är just nu. Älskade, älskade av den som är kärlek. Amen.